Temat för den här söndagen är trons kraft. Och när jag har suttit med texterna så har jag också kommit att tänka på spridningseffekten i det som har kraft. De två texter som ligger lite som bakgrund i min predikan, det är den gammaltestamentliga texten som vi hörde från Josua och evangelietexten från Markus. Den gammaltestamentliga texten, det är när Israels folk har gått över Jordan och väntar på att inta Jeriko. Förlåt, de har ännu inte gått över Jordan, de är fortfarande öster om Jordan. Men de väntar på att gå över Jordan och de ska inta Jeriko. Gud har lovat dem löfteslandet. Och så tar Josua och skickar iväg två stycken spejare, spioner skulle vi kunna kalla också. De ska gå dit och utforska landet och framförallt Jeriko. Och så kommer de dit och går in i Jeriko. Jeriko är en stad med stadsmurar runt om och portar. Och någonstans så läste jag att Rahab, förutom att hon var prostituerad, så kanske hon också drev ett värdshus. Så att det var därför som de här männen kom just till henne, för att stanna där och sova över. Och så får kungen höra ryktet att det har kommit två, förmodligen hebreiska judiska män, för att bespeja landet. Och så tar han och sänder bud till henne, skicka ut de här. Men hon väljer att göra något helt annat. Hon gömmer dem och så sänder de bud till kungen. Ja, jag vet inte vilka de var som kom. De tog in här och när porten sen skulle stängas så gick de ut. Och är det som du tror att de kommer från Israel, så dra ner mot vadställena så hinner du nog upp dem. Och han skickar iväg folk för det. Men det fantastiska är att budskapet om vad som har hänt med Israels folk har gått före Israels folk. Ryktet om hur de fick gå genom Röda havet, som det hette i Hebreerbrevet, vi läste Sävhavet, står det i Josua här, hade gått före folket. Det hade gått på karavanvägar och på olika sätt så hade det kommit fram. Folket i Jeriko visste vad som hade hänt. Och det där skapade fruktan bland Jerikos folk. Men den här kvinnan, Rahab, för henne så innebar det också en möjlighet. Och så kan hon säga, när vi hörde om det här som hände med både Röda havet och med kungarna på andra sidan, när vi hörde försvann vårt mod och nu har ingen kraft att stå emot er. För Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det hade gått upp för henne att Gud, Israels Gud, var Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det fanns ingen som kunde stå emot. Och så kände hon att min räddning är att gå över på den sidan, att byta sida. Och så ville hon ha med sig sin familj, föräldrar och syskon och deras närmaste. Och så tar hon ett löfte att nu när jag har hjälpt er så får ni ta och hjälpa mig, och det lovar de här. Och så kommer Rahabs släkt att gå över i Israels folk. Och så finns hon med i Jesu stamtavla några generationer före kung David. Vad Gud gjorde spreds, det blev känt för folk. Och så går vi till texten i Markus. Vi vet inte om alla de här fyra personerna som bar den lame trodde att Jesus skulle kunna hjälpa. Eller om det var en som trodde väldigt mycket och hade övertygat de andra. Eller om det var den lame själv som hade hört att Jesus botade sjuka och övertalat sina vänner, bär dit mig. Vi vet inte om tron var jämnt fördelad eller om det var någon som trodde mer än någon annan. Men på något sätt så hade de fått höra att Jesus botade sjuka. Budskapet om Jesus hade spritt sig. Och så kommer de med den lame.
och han blir botad. Och så sprider sig budskapet. När Gud griper in så går det liksom inte att dölja. Och vi vet flera exempel från evangelierna när Jesus talar om för de som har blivit botade, berättar inte här, men de kan inte hålla tyst. Jesus vill tona ner det för att han ska få tid att undervisa sina lärjungar. Men budskapet sprider sig. Det går inte att hålla det hemligt. Det blir ringar på vattnet, det sprider sig mer och mer. I 5 Moseboks 4 kapitel så håller Mose ett tal till Israels folk och berättar vad de har varit med om och hjälper dem att blicka framåt. 5 Mosebok 4 och från vers 5. Jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som Herren min Gud har befallt mig, för att ni ska följa dem i det land dit ni kommer för att ta det i besittning. Ni ska hålla och följa dem, och det ska tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar ska de säga: detta stora folk är verkligen ett vist och förståndigt folk. Finns det något annat stort folk som har gudar som är lika nära det som Herren vår Gud är nära oss, så ofta vi åkallar honom? Och finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som denna lag som jag idag lägger fram för er? Men ta dig tillvara och akta dig noga så att du inte glömmer vad dina ögon såg eller låter det vika från ditt hjärta under alla dina livsdagar. Berätta för dina barn och barnbarn vad som hände den dag du stod inför Herren din Gud vid Horeb, när Herren sa till mig: samla folket till mig, jag vill låta dem höra mina ord, och det ska lära sig dem så att de fruktar mig så länge de lever på jorden, och det ska lära sina barn dem. När Israels folk fick ta emot lagen så säger Gud att det här kommer andra folk också att lägga märke till. Mose talar på Guds vägnar och säger att det här kommer att sprida sig. Andra folk kommer att märka och ta intryck av hur jag är mitt ibland er när ni håller er till mig. Och så handlar det om Israels folk, och det handlar om den kristna församlingen. När vi håller oss nära Gud så kommer det att märkas. Judendomen är inte missionerande. Judarna skickar inte ut missionärer för att berätta om sin tro på Gud. Men där det finns 10 judiska män, där kan de starta en synagoga. Och så fanns det i hela romarriket vid Jesu tid i större städer synagogor. Och människor tog intryck av det. Och det fanns romerska officerare i både Judén och Galileen som tog intryck av judendomen. Och så är det så att även när judarna inte var ute missionerade så var det andra som tog intryck. Man tog intryck av hur Gud svarade på bön. Man tog intryck av hur Gud verkade bland sitt folk. Och så spred det sig ut över hela den då kända världen. Trons kraft innebar spridningseffekt. I 1 Kungaboken så berättas det i 8 kapitlet om tempelinvigningen, Salomos tempel, och också om bönen han ber i samband med den invigningen. Och det är en lång bön som tar upp väldigt många olika saker. Men en liten bit av den, från vers 41 i 1 Kungaboken 8. Även om en främling som inte tillhör ditt folk Israel kommer från något annat land långt borta för ditt namns skull, för också där ska man höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din utsträckta arm. Ja, om han kommer och ber vänd mot detta hus, hör det då i himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och vörda dig så som ditt folk Israel gör. när vi lever i gemenskap med Gud så kommer det att märkas. En som kom redan på Salomos tid var drottningen av Saba. Hon hade hört rykten. Vi vet inte exakt var det där Saba ligger, men man tror att det kanske var neråt Eritrea, Etiopien. Men oavsett var det låg så hade hon hört rykten om Salomo, om hans vishet, om templet. Och så kom hon för att se, det här jag har hört, stämmer det? Och så är det så med den kristna tron, med evangeliet, att det skapar intresse. Det skapar nyfikenhet. Och så vill man komma och ta reda på, stämmer det här? Johannes 3 berättar om Nikodemus. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa, Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Nikodemus hade förstått. Han hade tagit intryck, han hade märkt det som hände runt omkring Jesus. Och så inser han, det här är inte mänskligt. Gud måste vara med honom. Han var inte övertygad än om att Jesus var Messias, Guds son. För Nikodemus kunde sitt gamla testament, eller sin bibel, det vi kallar gamla testamentet. Och visste att många av profeterna hade gjort åtskilliga under. Och så var han inte säker om Jesus var Messias. Men att Jesus var sänd av Gud, det förstod han av det han såg. Och samtidigt var det så att redan på Jesu tid så väckte budskapet motstånd. När Jesus frambärs i templet så säger Simeon till Maria, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till att vara ett tecken som väcker motstånd. En annan bibelöversättning säger ett tecken som väcker strid eller ett tecken som ska bli motsagt. Alla som såg vad Jesus gjorde var inte beredda att ta till sig det som verk ifrån Gud. Han mötte motstånd när han verkade. Men det var också många som var beredda att ta till sig, att se vad som hände och komma till tro. I Johannes 7 kapitel, vers 1-5. Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte vandra i Judén eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhyddohögtid närmade sig. Hans bröder sa till honom, ge dig av härifrån och gå bort till Judén så att dina lärjungar också får se de gärningar du gör. Man gör inte saker i hemlighet om man vill bli känd. Om du gör sådana gärningar visar dig då öppet för världen. Inte ens hans bröder trodde på honom. När jag hade småbarn hemma så var det fullt upp på många sätt. Och man tänkte kanske inte så mycket. Nu när jag har barnbarn har jag tänkt mer på det. Hur var det för Josef och Maria att ha ett barn som är Messias, Guds son, och så minst 4 grabbar till som är namngivna, och så i alla fall minst 2 döttrar, för hans systrar står de. Hur bär man sig åt då? Anneli, du har 3 flickor. Hur skulle det vara om ett av de där barnen, eller om du hade ett fjärde, om du hade ett barn som var särskilt sänt från Gud? Hur klarar man av att vara förälder? Jag menar, det är jättesvårt att vara förälder ändå och behandla situationerna rätt. Alla som har varit föräldrar vet att det inte är enkelt. Men hur gör man då? Om en son är Guds son och de andra är vanliga barn, så att säga. Hur bär man sig åt? Nej, jag är glad att jag inte behövde tackla den uppgiften. Och hur mycket bröderna hade fått veta, det vet vi inte. Hade Maria och Josef kunnat berätta eller hade de svävat i okunnighet om det här? Och så står det att inte ens bröderna trodde på honom. De kunde inte förneka det de såg. Men de hade svårt att tro, våran bror kan ju inte vara Guds son, det går ju inte. Jesus som jag växte upp med, det funkar inte. Och så blev det tvivel istället för tro. De hade svårt att ta till sig, våran storebror är Guds son. Och så trodde de inte på honom. Och lite senare i samma kapitel så berättas det, då har Jesus ändå gått upp till överhyddohögtiden. Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade, var är han? Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sa, han är god. Andra sa, nej, han förleder folket. Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. Det Jesus gjorde, det spred sig. Och delade människorna i två grupper. De som trodde att Jesus var Messias eller åtminstone en Guds profet och de som vägrade att tro. Alla såg vad som hände, men man ställde sig olika till det som hände. Men trons kraft verkade, budskapet spred sig. Och i Johannes 12 kapitel så kommer Jesus tillbaka till Betania. Efter att han hade botat eller uppväckt Lazarus. Och så gör de en festmåltid där för Jesus. Och så är det människor som kommer ut för att både möta Jesus men framförallt se Lazarus som han har uppväckt. Budskapet om att Lazarus har varit död men blivit uppväckt har spritt sig. Och så är man nyfiken på att se hur ser Lazarus ut. Och så konstaterar då i vers 10 i Johannes 12. Då bestämde sig översteprästerna för att döda även Lazarus eftersom många judar lämnade dem för hans skull och trodde på Jesus. Att få se en person där ryktet sa han har varit död, nu lever han, gjorde att människor kom till tro. Men de judiska ledarna vägrade ändå att tro. Och när Jesus rider in i Jerusalem och hyllas av folket, då sa fariserna till varandra, ser ni att ni inte kommer någon vart? Hela världen springer ju efter honom. Budskapet om Jesus spred sig även när man försökte att tysta dem som talade om Jesus. I apostlagärningarna efter att Jesus har lämnat jorden så får Petrus och Johannes bota en lam man, tillsäga honom hälsa i Jesu Kristi namn. Och så ställs de inför domstol för att de har gjort det här. Och i Apostlagärningarna 4, 16 och 17. Vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. Jesu motståndare kunde inte förneka att ett under hade hänt. Jag skulle tro att du, precis som jag, ibland när vi får frågan om bönesvar och så berättar vi något bönesvar vi har fått och så säger den andra personen, ja men det kunde ha hänt ändå. Och så säger vi något annat, ja men det kunde ha hänt ändå. Och det där, ja men det kunde ha hänt ändå. Och så försöker man att bortförklara saker som vi har varit med om. Det kunde ha hänt i alla fall. Det kanske inte var Gud som svarade på bön, det kanske var tillfälligheter att det där hände. Men när du och jag upplever gång på gång på gång på gång att det händer saker som svar på bön så stärks vi i vår tro. När så att säga tillfälligheterna blir för många, det är inte trovärdigt att det skulle vara så mycket tillfälligheter. Det blir lättare att tro att Gud grep in än att det hände ändå när tillräckligt många saker har hänt. Och så sprider sig budskapet. I första Thessalonikerbrevet så skriver Paulus, första Thessalonikerbrevet 1:8. Från er har Herrens ord gett eko, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något mer. Församlingen i Thessaloniki hade tagit emot evangeliet i tro, och det spred sig ut över hela området där omkring. Det blev ringar på vattnet. Och när Paulus skriver till Timoteus: vissa människors synder är uppenbara och får sin dom i förväg. Andra synder kommer fram först senare. På samma sätt är de goda gärningarna uppenbara, och det som inte är det kan ändå inte förbli gömda. När du och jag vill leva i gemenskap med Jesus Kristus, så även om vi inte vet vad vi ska säga till jobbarkompisar, till grannar, till människor vi möter, så om vi lever nära Jesus Kristus, så kommer det att ge resultat. Människor kommer att märka skillnad. Ibland är det jättesvårt att säga någonting. Ibland vet vi inte alls vad vi ska säga. Men vill vi leva i Guds närhet, så kommer den heliga ande att påverka, och det kommer att bli resultat av det vi ser, av det vi gör. Första Petrusbrevet 2:12. Uppför er väl bland hedningarna, så att det som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker den. Det skulle kunna stått om brevet var sänt till oss: uppför er väl bland nybroborna, så att det som anklagar er för att vara onda ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han besöker den. Du och jag, vi är kallade att leva ett heligt liv, att leva i Jesu närhet, och så kommer trons kraft att märkas. Vi kommer att bli vittnen för människor på olika sätt, antingen genom det vi säger eller genom det vi gör. Tack Jesus Kristus för att vi får tro på dig. Hjälp oss att växa till i tro. Och hjälp oss att leva så att vi kan vara världens ljus för människor runt omkring oss. Att nya människor får komma till tro, för de upplever att vi har något som de saknar. Amen.